En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Aber komm, seh, damit ich es
Hej och välkomna säger vi till alla ni som lyssnar. Mitt namn är Patrik Syk, med mig har jag Sjögren och Kalle Karlsson. Ni lyssnar på Sillypodden. Det är måndag, nu tog vi allting i bakvänd ordning
här. Ja,
i
presentationen.
Det får man göra ibland.
Ja.
Hur är det med er?
Det är bra, vi sätter igång tycker jag. Jag orkar inte med det här småsnacket.
Har du alldeles för Kalle hungrig för det? Har det hänt något sen sist?
Knappt va?
Nej. Vi har en jättesak som vi ska prata om idag. Och det är det här med Zlatan Ibrahimovic och uppgifterna som den här tidningen Sportbladet har dragit på i sin Silly-blogg. Det är nämligen att Zlatan ska vara aktuell för assisterande managerrollen i Manchester United. Kalle och Patrik, the stage is yours.
Kalle Rasa nu, du var lite tveksam till det här.
Ja, jag är ytterst tveksam till det här. Det är såklart vanskligt att tro saker om saker man inte har det minsta insyn i. Men att han skulle gå bara rakt till en ny klubb och ta steget direkt in till att bli assisterande manager, för mig är det helt otänkbart. Så det skulle förvåna mig väldigt, väldigt, väldigt mycket om det skulle bli så. Jag vet inte riktigt var de här uppgifterna kommer ifrån och jag tycker inte att de rimmar särskilt väl heller med Zlatan och vad han har liksom sagt om tränargärning tidigare och så vidare. Jag har inte sett någon manager eller någonting alls i honom. Utan snarare en som har pratat om att efter han lagt skorna på hyllan då ska jag sitta på en ö och röka cigarr, har han väl sagt.
Exakt. Men han har ju ändå flörtat lite med tränargrejen. Han har ju öppnat för det och det känns ju som att han har blivit mer och mer intresserad av det. Även hans gamla polare har ju blivit tränare. Olof Mellberg, Daniel Majstorovic är kvar inom fotbollen i en agentroll. Så att liksom hans entourage, de han umgicks med, har ju ändå valt att fortsätta inom fotbollen, om man säger så.
Jo, men de är ju inte Zlatan heller. Och Ja, svårt att se. Men det, visst, han kan ju ha förändrats och liksom börja blicka mot att kanske bli tränare i framtiden. Men att han skulle då gå rakt in i Manchester United och bli spelande assisterande tränare, det är det jag har väldigt svårt att se. Det är så få som blir det idag. Och vad skulle han göra då i den rollen till José Mourinho? Skulle han springa runt och plocka koner då på träningsplanen och hålla övningar? Eller vad blir hans roll? Det jag tycker är orimligt är att om han nu går till Manchester United så kommer ju han med sina aura och sina ledaregenskaper som spelare att bli den typen av ledare som det omklädningsrummet behöver. Han behöver ju inte ha titeln som assisterande manager för att ta den platsen i omklädningsrummet för att liksom skaka liv i deras någonstans kanske lite insomnande klubb som har haft 2-3 tunga år här. Så att nej, för mig är det otänkbart.
Men om man säger så här, jag vet ungefär var uppgifterna kommer ifrån och de ansågs så intressanta så att det var värt att ta upp dem. De tog upp sitt sammanhang som var i bloggen då för att visa att det här är inte liksom, det är inte Sportbladets mest, det är inte nu vi drar på en artikel, det är inte nu vi täcker hela tidningen med det här, utan vi kände att vi ville göra en bloggpost för att det var så pass intressanta och så pass trovärdiga så att det fanns en relevans i att ta upp dem. Men de var samtidigt så pass svåra att kontrollera så att det gick liksom inte att göra den faktakollen som vi normalt gör så långt som vi gör innan vi skriver en artikel. Men det jag tycker är intressant, som du säger, han skulle ju gå in och ta en ledarroll, absolut. Men skulle han verkligen ha, jag tänker att det här kan vara ett sätt att ge honom mandat att ta den ledarrollen. För han kommer dit, jag vet inte vad som händer med Ryan Giggs nu, men om han puttas bort och så ska Zlatan gå in och vara ledare i Manchester United där Wayne Rooney finns och det ändå finns liksom den här, där det var tänkt att de gamla klubblegendarerna skulle ta över. Att det kanske finns en oro från Mourinho att han ser att de inte har klarat av att styra upp klubben som Manchester United själva hoppades. Och det kanske finns en oro att de ska säga emot om det kommer en kille utifrån, som du säger, precis, och bara kliver in och kräver omklädningsrummet. Liksom. Att det ska vara ett sätt för Mourinho att ge honom mandat och ta den ledarrollen fullt ut.
Ja, jag vet inte. Det känns ju inte som att Mourinho ens behöver den typen av liksom löjtnant under sig. Han kommer ju själv ta den största platsen på scenen, vilket han gör i alla sina klubbar. Och det känns som att han också kommer dit i ett läge där han kommer kunna bygga sin klubb. Och det känns som att om han säger att Zlatan ska ha en viktig roll i laget, då är det för de andra att rätta in sig i ledet. Jag ser inte liksom att det behövs det liksom formella liksom den formella titeln för att Zlatan ska ta någon plats i omklädningsrummet. För mig är han så pass stor och har så pass mycket respekt med sig när han kommer, oavsett till vilket omklädningsrum egentligen, men framförallt när han kommer till ett Manchester United som har gått tungt i några år, att han kommer ju ta den rollen i alla fall. Så att det är därför det känns orimligt för mig. Men sen ser jag inte heller riktigt, alltså, vad är hans roll som assisterande tränare, alltså, eller assisterande manager. De som är det, de har ju någon slags roll av att titta på motståndare eller eventuellt vara nere och hålla övningar på träningsplanen eller kanske ansvara för fasta situationer och sådär. Vad är hans roll? Är det bara att stå på det på pappret och sen liksom, ja,
han ska i
och
för sig, spela framförallt.
I och för sig var det väl en sån roll Ryan Giggs hade under David Moyes. Alltså det var ju Moyes sätt någonstans att liksom få mandat i truppen, tror jag. Men jag tycker inte Mourinho behöver det när han kommer.
Men om man vänder på det, för Zlatan har ju förhandlat till sig en ledarroll i PSG i framtiden. Det är ju officiellt att han ska tillbaka dit och i någon typ av ledarroll. Det är oklart vilken typ. Det kan ju vara en ambassadör eller det kan vara en tränare. Det kan vara som helst. Men kan det vara ett sätt att det, så att det är Zlatans krav att han vill ha en assisterande managerroll på pappret i United för att liksom fasa sin själv i det?
Inte en aning. Jag tror ju fortfarande inte på det, så att jag tror det när jag ser det. Så att jag har svårt att tro det, men ja, jag har inte en aning faktiskt.
Nej,
men man är ju sugen på att se någon som tränar i framtiden. Det vore intressant.
Det vore jätteintressant såklart, men då vet jag inte om det skulle vara så intressant att se han som assisterande manager.
Nej, det känns inte som slutmålet i så fall heller riktigt.
Nej, då skulle det vara intressant att se han som tränare och vad hans lag skulle spela för typ av liksom fotboll och hur hans lag skulle bli en avbild av honom själv. Liksom.
Man skulle fortsätta mobba ungdomsspelare för att få dem att utvecklas och sådär.
Det skulle vara väldigt intressant att se.
Och så det kan ju mycket väl vara så att Zlatan själv ser Mourinho som den givna liksom förebilden för en framtida tränargärning, att han gärna har Mourinho som en mentor inför att i framtiden ge sig in på en sån bana, och att det är liksom någonstans där som det finns ett krav att jag vill gärna liksom delta i upplägget, det taktiska upplägget inför matcherna, laguttagningar och såna här saker, att vara med som en praktikant inför en framtida tränargärning.
Han skulle ju onekligen bli en José Mourinho om han blev tränare. Han skulle ju inte vara den här tysta tränaren. Eller
han skulle inte vara en Ranieri som dingeling.
Nej, och ingen Carlo Ancelotti heller, som han ju uppskattar väldigt mycket, men som ger liksom spelarna liksom frihet under ansvar. Det tror jag inte heller på, utan han skulle nog vara den här stenhårda ledande, den excentriska, den som gillar att synas och höras också. Mm. Det är känslan man har i alla fall.
En Simeone kanske.
En Simeone korsad med Mourinho. Svårt att se Zlatan springa och skrika på det där sättet. Jag tror han kommer lite mer återhållsam. Sen går han fram och skallar någon istället. Det är väl på den nivån.
Ska vi inte gå händelserna i förväg? Ska vi lämna det här ryktet? Känner ni det?
Ja, men det finns fortfarande så lite att ta på, så att det går liksom inte riktigt att djupdissekera det. Men det är ändå så pass intressant så att man vill diskutera det. Men det känner att vi har gjort.
Mm. Känner ni att vi hellre vill prata om Morata till Arsenal?
Nej, absolut. Jag trodde vi skulle komma in på Benzema till Manchester United nu, men vi kan återkomma till
den. Den kan vi ta också.
Ja, den är också fin.
Den dök upp igår, va?
Ja, jag blev livrädd.
Men det handlar ju om hans Instagram-bilder. Ja, men det är klart, vi kan börja med den så kommer vi till Morata sen. Då stannar vi.
Det känns som en naturlig övergång till Arsenal sen om man ska prata om Benzema.
Ja, just det.
Det har vi gjort några gånger. Verkligen. Fan, jag är trött på det.
Det handlar om den här Instagram-uppdateringen där han ligger och kramas med sin dotter. dotter eller något sånt där, va?
Det är ett barn i alla fall, så långt kan vi sträcka oss.
Vi får utgå ifrån att det är hans dotter då, Benzema. Och uppe i högra hörnet så finns det en, vad det nu är för någonting, med en, vad det ser ut som en Manchester United-logga i alla fall.
Eller någonting. Och det är definitivt en Manchester United-logga, ja, som han har gjort. Och han har ju uppdaterat nu för 47 minuter sedan igen, när han bara skriver RM Forever. Så att han har ju uppmärksammat att det blir lite spekulationer där efter den här Manchester United flörten. Mm. Men han gör ju alltid sånt här, känns det som. Han liksom
han
antyder
på
så där
med och Arsenal också.
Ja, det känns som han driver med alla bara medvetet. Han måste ju vetat om det där, att det låg den där Manchester United-prylen där.
Han tycker nog att det här är roligt.
Han tycker nog att det är väldigt roligt. Ja. Och ja, han kanske ökar sitt marknadsvärde också, jag vet inte. Nu behöver väl det efter diverse skandaler de senaste åren.
Mm. Ja, vi tror väl inte att det här pekar på att Benzema blir klar för Manchester United.
Nej, om man vill ha Zlatan som tränare då är det ju bara att åka över nu. Mm. Nej, det känns lite farfetched.
Då får han bli segway då till Morata till Arsenal. Morata som väl har ett år kvar på sitt kontrakt med Juventus.
Ja, en återköpsklausul till Real Madrid i alla fall, som gör att de kan få honom betydligt billigare än vad marknadsvärdet är.
Just det. Och Arsenal är på jakt efter en ny anfallare, så att så långt är väl allting i sin ordning. Det är väl inte första gången Morata ryktas till Arsenal heller. Det gjorde han väl förra sommaren också.
Men det är väl alla anfallare i världen
som ja, äger ett par fotbollsskor.
Exakt.
Ja. Ja. Vad tror ni om den här då? Kan det vara intressant för spelaren? Är det den typen av forward som Arsenal behöver? Det är ju inte direkt en Giroud, det är en lite mer rörlig kille.
Det kan det säkert, men jag tycker de borde sikta lite högre. Alltså, om de ändå ska värva, ska de inte gå på topp då och verkligen lägga en stor summa för att få en riktigt riktigt bra.
Vem skulle det vara?
Ja, det är knäckfrågan.
Det är väl det som är det stora. Det är väl det Arsena har menat när han säger att ja, men varför köpte vi ingenting? Nej, men det fanns ingen spelare tillgänglig som gjorde oss bättre. Det kan man väl kanske diskutera.
Det kan man definitivt göra, kan man...
Men det har jag ju använt som argument när det är affärerna har uteblivit.
Ja, och vem är topp? Alltså Benzema, som det alltid pratas om, han kan ju eventuellt bli tillgänglig nu med tanke på alla skandaler och sådär. Men är han,
men blir han verkligen det?
Nej, jag tror inte
med
heller
skandalerna.
Det. Jag tror inte heller det, men ja. Vad har han annars? Abonnemang liksom, som jag fortfarande inte kan uttala. Han känns ju väldigt svår att läsa för ja. Arsenal. För om han blir till salu känns det som det finns
många som slåss
spelare där. Mm. Och liksom, ja, det är svårt att se vem den där anfallaren ska vara. Jag tycker,
men som Daniel Sturridge då, som det har ryktats om psyk.
Precis.
Jag vet inte, du snackade om det i ett annat sammanhang här.
Ja.
Där vi spelade in lite tv och du sa att det fanns liksom ändå uppgifter på det.
Mm.
Det är ändå en spelare som har en väldigt hög högsta nivå. Och en högre högsta nivå än vad Giroud har till exempel.
Mm.
Sen vet jag inte om det är rätt utifrån hans skadebild och så vidare. Men alltså, jag skulle gärna se att Arsenal satsade på en anfallare som har den där högsta nivån. För det tycker jag inte man har haft de senaste åren. Man har inte en anfallare som kan vinna skytteligan.
Man har nog grämt sig att man inte klev in ännu lite hårdare på Suarez när man ändå hade hugg på kroken.
Ja, vad hade Higuain...
Ja, nej, det har varit flera där.
Higuain är också en spelare som kommer vara otroligt het den här sommaren efter sin säsong i Napoli. Så att den gamla tråden.
Ja, han har ju redan gjort Real-spåret ju, och han kan ju därmed inte gå till Barcelona, och så då känns ju La Liga lite stängt, och då är det inte så många ligor kvar om han ska avancera. Sen får man väl se vad Juventus gör om de tappar Morata. Om han skulle försvinna, då ska ju de förstärka också, och Juventus är en stor spelare nu, det går inte att blunda för det längre. De är en allvarlig utmanare på alla planer nu, så att, då kanske de skulle vara lite mer sugna på att gå in. Skulle nog Napoli-fansen inte uppskatta å andra sidan. Men Arsenal, de måste ju ha sina anfallare, men de har ju fortsatta problem. Det är inte så att Wenger inte har insett det här de senaste 4 åren, utan han försöker ju, och det går ju inte. Och det går ju fortfarande inte. Och jag vet inte hur han ska lösa Dennis Sturridge från Liverpool. Hur skulle det gå till?
Nej, det där var ett sånt där rykte som jag också tror automatiskt blir när Daniel Sturridge i perioder ju inte har varit startman för Liverpool och vädrat ett visst missnöje med detta, sett lite frustrerad ut minst sagt. Sen får vi väl se vad Jürgen Klopp väljer att satsa på inför nästa säsong, men känslan är väl ändå att Divock Origi är första striker i det laget efter den här våren. Sen ja, jag finner inte för helt osannolikt att om rätt peng kommer in på Daniel Sturridge så, så kommer man nog lyssna på det. Men vi får se.
Men då ska Wenger betala ett överpris också.
Ja, det är,
gillar
det,
inte Wenger att göra.
Nej, alltså alla engelska klubbar får ju alltid betala överpris från andra engelska klubbar.
För att du är engelsmän inblandade, då har du ju problem så
att... Ja, och det är stjärnspelare, alltså, Liverpool vill ju, samtidigt som man inte vill tappa en väldigt bra spelare, så vill man ju inte göra Arsenal bättre.
Nej. Nej, jag tycker den känns ännu mer osannolik än de vi nämnt tidigare. Men Morata, du tycker inte han har högsta nivån då, Kalle?
Nej, jag tycker inte att han har högsta nivån. Det är en bra anfallare, absolut. Och det är klart att han skulle förstärka Arsenal redan imorgon om han bara stod där på pappret. Men gör han det tillräckligt mycket? Jag är inte så säker. Jag är inte så säker där.
Men spelartyperna, borde de leta efter en ny Giroud liksom, en lite tyngre anfallare? Eller är det dags att tänka om och spela lite... Theo Walcott-aktigt då?
Nej, men jag, alltså, det finns ju spelare som har både och. Och det är ju där man ska leta. Om du tar liksom, för den delen, en Marcus Rashford, så han klarar ju av att vara felvänd. Men han klarar ju även av att trycka i djupled. Och det finns ju sådana anfallare. Och det är ju där man ska leta. Jag tror det är där liksom Arsenal ska inte fastna i den där schablonbilden att man måste ha antingen eller. Utan hitta en anfallare som är... bra i djupled och som är tillräckligt bra. Man behöver inte vara världsklass, men man kan vara tillräckligt bra för att ta emot en boll även felvänd. Och där tycker jag att Arsenal ska liksom förstå att man blir inte varken eller lag, utan man behöver en anfallare som klarar av den där rollen som betyder att man måste klara av väldigt mycket.
Benteke finns på marknaden, tror jag.
Det var ju rykten om Benteke i Arsenal för ett par år sedan ju.
Ja, absolut.
Ett par, tre år sedan.
Då skulle de flesta ha Benteke.
Ja, så var det.
Det var ju... en anfallare som ägde på fotbollsskor, det var det USA. Så att...
ja,
har han varit aktuell,
ja, för ett par år sedan. Då var ju Benteke given före Lukaku till exempel i landslaget. Och var ju, ja, men de flesta, sen har det gått lite trögt sen dess. Även att tittar man på statistiken så har han ett mål per minute som ganska få kan matcha i ligan. Det där kan man, kommer nog dänga sig i huvudet.
Statistik kan man visa det mesta.
Ja, det är säkert statistik som dänga sig i huvudet på en och annan sportchef och agent ute i Europa den här sommaren. Titta här!
På Liverpool också, kan man säga.
Så dålig är han inte. Jag tror att de kommer göra precis allt som står i deras makt för att bli av med den löneposten till nästa säsong. Här är en intressant fråga faktiskt som jag kastar in direkt, för jag blev påmind av vår kära vän Babylona som är Italien-expert och har suttit med i Deadline Days och lite sådär. Och det handlar ju om Mourinho till Manchester United, som vi redan, den behöver vi inte ens diskutera.
Nej,
den är ju klar. BBC har bekräftat. Ja. Då räknar vi här.
Men det är konstigt ju att klubben fortfarande liksom, det känns som de bara leker med Van Gaal och Mourinho, att de inte klivit in och bara, ja, men nu är det dags att ha raka puckar, tydliga besked.
Nu spelar ju vi in det här klockan 12 idag. Mm. Och jag tror att det är så att Louis Van Gaal har fått beskedet i morse. Allt tyder på det. Han åkte till träningsanläggningen i morse, fick beskedet, och det kommer att meddelas till omvärlden här inom ett par timmar, tror jag. Mm.
Får vi se om de kliver ut med den där patenterade surfacet.
Jag tror han lyckas ta någon väg ut, om jag känner honom rätt.
Men
ligga någon bagageutrymme som Mourinho brukar göra.
Frågan är då, frågeställningen är ju helt enkelt, för att med Mourinho så kommer ju en hel del, inte minst så kommer ju ett väldigt nära band till Jorge Mendes. Och då är frågan, hur stor inverkan kommer Jorge Mendes ha på ombyggnaden utav Manchester Uniteds trupp den här sommaren? Därför att det är ju uppenbarligen så, det är ju Mourinhos agent och kompis. Och han sitter på ett ganska stjärnfyllt stall av spelare.
Det gör han, samtidigt så har ju han jobbat väldigt nära Manchester United. Han lyckades ju få både Falcao och Di Maria och andra lite så här. Mm. Spelare som behövde nya klubbar, om man säger så. Så att han är ju väldigt involverad i Manchester United redan, så jag vet inte hur stor förändringen blir så. Så blir det ju naturligt, nu kommer ju alla stora klubbar använda Jorge Mendes, för att alla stora spelare har ju Jorge Mendes. Alltså Raiola har ju inte så många spelare kvar, och sen så är det lite...
Han har Pogba.
Ja, exakt.
Och sen Pogba Lotelli fortfarande Raiola.
Ja, det har han. Ja, visst. Vegetarian också, som vi kan bli lite rörelse på i alla fall.
Det kommer till honom.
Ja, det är fint. Ja, nej, men det är klart att han kommer att jobba nära med Mendes, så det känns ju som en, det kan gynna Manchester United. Det kommer ju inte missgynna dem i alla fall. det är inte så att om man är PSG och ska jobba nära Raiola så tar ju spelarna till slut, alltså till slut. Det blir ju så. Jobbar du nära Jorge Mendes kommer spelarna inte ta slut i alla fall.
Nej, det känns inte som det. Och det blir bara fler och fler som ansluter sig till hans stall. Man skulle vilja se hans...
reseräkningar.
Hans reseräkning, men också hans, alltså hans provision som han drar in i månaden. Det måste ju vara en av dem i Europa som drar in mest stålar. Alltså.
Han har några Panama-konton kan jag tänka.
Ja, känns som det.
Det kan vi väl utgå ifrån. Ja. Nej, men en James ska väl röra på sig från...
James ska röra på sig. Kommer bli Cristiano Ronaldo-rykten såklart. Det kommer förmodligen inte bli en affär, men det är klart det kommer bli de ryktena. Men James är ju högintressant på alla sätt. För han är ju, det är ju en högkvalitativ spelare. Det är också ett stjärnan på alla... alla fronter och väldigt, väldigt stor i Sydamerika inte minst. Så att han kommer ju bli huggsexa om, och det känns ju som Premier League är det kommer bli om inte Juventus verkligen vill ha honom.
Så är det ju, och då är det ju väldigt intressant också med om han då värvas med den statusen han har och ska få liksom en skräddarsydd nummer 10 roll. Vad händer då med en Wayne Rooney? Mm. Det är väl den rollen som i första hand ska
liksom, jag säger att Zlatan kommer in också.
Ja, men Zlatan och James, där kan man ju se liksom ett samarbete. Zlatan längst fram, James snäppet bakom. Och sen Rooney då, är det signalen på att Rooney ska ta det där klivet tillbaka till defensivt mittfält hela vägen ner dit i så fall om James värvas. Det får vi se.
Går han med på det? Eller?
Ja, alltså jag tycker inte han har den... det mandatet idag att liksom diktera villkoren, utan han har gjort en urusel höst tycker jag han gjorde, en hyfsat stark vår och tycker han har visat form nu senaste veckorna faktiskt, så det räcker inte för att han ska vara den som ska berätta för Manchester United vilka spelare som ska värvas och så vidare och vilken roll han ska ha.
Mourinho och Zlatan toppar ju rubriken när det gäller Manchester United just nu. Det är väl, det räcker väl så kanske. Ja. Det är väl tillräckligt
och känns tryggt och bra tycker jag.
Tillräckligt hänga i granen.
En vecka sen när vi satt här, då var det så här, men Zlatan, ja man vill United, men allt pekar på USA. Mm. Det har bara gått en vecka och nu är det verkligen så här, ja,
allt pekar på United.
Ja. Det är sjukt.
Det gick faktiskt snabbare än så.
Ja, det gjorde det.
Det redan i slutet på förra veckan, alltså i torsdags, fredags, nu pratar vi veckodagar, så var det ju, kom det uppgifter på att det var närmare United än vad som tidigare hade rapporterats.
Kan det vara för att man själv var rökt då, att det var Mourinho som red in? Det kan man spekulera i.
Ja, och Giggs på väg ut.
Ja, det blir intressant vad han ska ta sig för. Han blir väl tränare för Celtic eller något sånt där nu.
Det har ju precis Brennan Rodgers blivit.
Ja, det är någon sån klubb.
Ja. Han kanske blir assisterande under Brennan Rodgers.
Ja, så exakt.
Blir det förvirring hos alla. Nej, men jag tänkte, vi kan väl gå tillbaka till Arsenal, för de har faktiskt också gjort klart, även att det inte är presenterat. Det kommer ju bli Granit Xhaka. Vi har ju redan sett bilderna när han fotograferas i Arsenal-tröjan inför pressreleasen. Den kan vi räkna in.
Det kan vi nog göra, ja. Det känns ganska klart.
Ja. Kalle, vad ser du att Granit Xhaka kan bidra till ett Arsenal?
Innan jag svarar på den frågan, bara konstatera att i detta nu kommer alltså uppgifter om att Louis van Gaal har fått sparken här och nu. Ja. Är det officiellt?
Yes.
Så då kan vi konstatera det. Jag ser Granit Xhaka som väldigt viktig för Arsenal. En sån där centralspelare som både lite som universalspelare, kan både det ena och det andra, och jag tycker att de har varit lite tunna på mitten, framförallt när en Francis Coquelin går sönder, och visst, då har man bara en typ av spelare kvar. Jag tycker att Granit Xhaka ger dem väldigt intressanta egenskaper där inne centralt, och det känns som att de agerar tidigt den här säsongen på ett område där de behöver förstärka.
Xhaka räknar vi in, och sen så har ju ryktet om Mkhitaryan till Arsenal också tagit fart ordentligt. Mkhitaryan som väl bara har något år kvar på kontraktet med Dortmund, kommer väl inte förlänga, utan det blir väl försäljning den här sommaren. Sen om det blir Arsenal eller om det blir Juventus eller om det blir Chelsea har det också pratats om.
Men det är intressant, för Arsenal ska ju verkligen bygga om sitt mittfält. Det är ju ett väldigt stort ingrepp de gör.
Det är inget litet mittfält att bygga om heller. De har
gott om spelare. Men centralt där med liksom Chaka som är, den beskrivning jag har hört är väl någon ny Schweinsteiger typ. Och sen Mkhitaryan vet jag fasen om de kan lösa också. Det blir väl intressant att se.
Mkhitaryan spelar väl högre upp i banan, och då är det väl en typ en Aaron Ramsey som ska bytas ut eller?
Ja, precis. Alltså, Özil kommer ju vara kvar i sin roll. Det är svårt att se något annat.
Sanchez kommer vara kvar i sin roll.
Han kommer vara kvar i sin roll. Mkhitaryan...
Så det är väl till höger om Özil som Mkhitaryan ska in då?
Ja, men jag tycker inte dynamiken blir så bra där. Jag skulle ju hellre se han som nummer 10 spelare och centralt i banan. Så att, jag är tveksam till det ryktet. Det finns ju uppenbarligen, men jag är tveksam till att det blir verklighet. Sen är det klart, det blir ju ett pussel där inne sen, men samtidigt är det något vi vet så är att Arsenal drabbas av skador, och jag menar Ramsey är skadad ibland, Coquelin är skadad ibland, Cazorla var skadad en stor del av den här säsongen. Det kommer ju krävas flera kvalitetsspelare om de ska kunna ta sig hela vägen och vinna stora titlar, och då, visst, när alla är tillgängliga, de få matcherna det kommer vara nästa säsong, de är det, då blir det svårt att pussla ihop det där, men sen brukar
det brukar lägga sig själv
sig av sig självt, ja.
Det var Arsenal det, och de ryktena som ligger närmast just nu då. Får vi se vad som händer, men striker, det känns väl som att det är det mest akuta.
Ja, så man är mest chockad att han löst någonting redan i maj eller sen Wenger. Det brukar ju, som någon skrev på Twitter, dröja till sista augusti bara för att spara ett par miljoner där, så att det var förvånande. Nästa det är inte klart än, så har inte presenterat sen. De har bara tagit bilderna.
Nästa rykte som har hållit på och florera, kommer från olika håll. Det är Mario Götze till Liverpool, och där finns ju en given koppling förstås till Jürgen Klopp. Som ju var
du
den
kommer
som...
ta upp det här varje vecka, va, tills det blir klart, känner jag.
Ja, men det kan du väl räkna
götta
med.
Götta lite i.
Det tror jag finns ett sånt kravbild på oss, ja, så att okay. Vi gör det.
Ja, absolut. Ja, senast var väl Jogi Löw som var ute och sa att det vore bra för Götze att få en tränare som vill ha honom. Vi får väl se om Ancelotti vill ha honom först och främst.
Det finns väl det är väl mer eller mindre spikat att så är inte fallet.
Ja, det verkar
han
ju inte så.
Han ska ju någonstans, det. Liksom.
Och då är frågan vart han ska... Och framförallt i högtans marknadsvärde. Det är en kille som har gjort en VM-final. Det är en kille som har varit ansedd som en av världens största talanger. Och han är fortfarande väldigt, väldigt ung, men har stannat upp i utvecklingen uppenbarligen. Det finns frågetecken kring hans arbetsmoral kanske. Och hans inställning till det hela.
Har haft en del skador också i Bayern München.
Så är det. Så det blir kul att se liksom marknadsvärdet på honom. Om Liverpool är, om han sjunkit så långt att Liverpool kan hugga, vilket han ändå måste göra då om Liverpool ska ha en chans. Det finns väl en hel del som tyder på att faktiskt är så också.
Det är många som påpekar det med Champions League och Götze, men jag tror att de förhandlingarna har nog pågått så pass länge, och Liverpool har ju inte kunnat garantera Champions League till någon man har förhandlat med, så att det är väl snarare de spelarna som man ska börja förhandla med nu. Säg att man vill ha in en säg att man tappar en Daniel Sturridge som var inne på, om man ska börja förhandla med en striker av hög kvalitet under sommaren, då lär man ju få svårt. Men man ser Karius till exempel, den här målvakten som man väl har betalat utköpsklausulen på i alla fall, som man håller på att förhandla med. Det är nog också en spelare som man har pratat med ganska länge, och där kan man ju knappast garantera någon.
Ja, men det är skillnad på Karius och Götze.
Ja, ja, självklart. Men det känns ändå som en spelare som de har haft kontakt med ganska länge, som jag tror att kanske Jürgen Klopp har haft i bakhuvudet sen han kom till Liverpool, som en spelare han gärna skulle jobba med igen.
Så kan det mycket väl vara. Sen ska man, det finns ju olika spelare som man ska värdera Champions League olika mycket. Alltså det känns som många säger Zlatan, United, men det kommer inte hända för att det inte är Champions League. Men han, det känns som han är talat kan skita i Champions League. De kommer inte vinna det inom 2 år, han är bara där 2 år. Götze känns som han är lite mer mån om Champions League, kanske just för att hålla lågan brinnande, inte minst när han är från Tyskland, och det är viktigt att visa upp sig på den nivån där det liksom verkligen är störst uppmärksamhet då i Tyskland också. Så att då är ju Champions League den stora scenen, så han kan nog vara lite mer mån om det, men jag vet inte om han har statusen fortfarande för att kräva Champions League, för då ska det finnas Champions League-klubbar med i bilden också. Det vet man inte riktigt.
Det vet man verkligen inte. Jag ser att vi har fått in en del frågor om han Karius. Jag vet, han är målvakt i Mainz.
Ja, Baktus kompis, det är allt jag vet.
Den är
ny.
Den är svår att göra någonting roligt på.
Ja.
Vet du någonting om Karius, Kalle?
Faktiskt inte, väldigt dålig koll på honom.
Han är 22 så att han har bara gjort
en... Det fanns
en
tid när jag följde Mainz med intresse. Det var när jag jobbade på Eurosport under några år och, eller under ett år ska jag säga, och följde Bundesliga intensivt. Och på den tiden var de spännande, men nu för
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I den så kan jag inte säga att jag har en sån...
Var det när Klopp var där?
Nej, det var det inte. Det var efter Klopp. Det var när Tuchel var där.
Ja, just det. De har ju...
Och de hade ett väldigt spännande lag med Adam Chalai och vår vän André Schürrle var ju där då på den tiden. Mm.
Precis. Nej, det är ju en ung målvakt och ingen vet riktigt... vad som är tanken där, men det kanske är en första spade som det hade hetat om det hade varit en annan idrott. Och så.
Men om någon har koll på den killen borde det vara Jürgen Klopp kan man ju säga.
Det kan man ju tro. Det kan man ju absolut tro. Ni vet vad? Vi har ju fått in alla frågor som vi har fått som jag ser här, det är ju sånt som ändå finns med liksom på, så det är roligare att presentera i form av lyssna frågor än att jag ska sitta och rabbla dem.
Men vi ser gärna att du är tyst så länge som möjligt, det är väl någonstans det som är mitt och Kalles mål med all poddverksamhet.
Här är något som du brinner för,
ja.
Och det är Oskar Lindgren som tar upp det, det är Ben Arfa.
Härligt.
Vad ska det bli av detta geni?
Ja, det här är nästan en av de mest intressanta tycker jag. Han påstår själv att han hade 16 klubbar att välja på. Han bantar ner till 3 nu. Han sitter och väljer mellan. Och
var det Barcelona än eller?
Barcelona, Lyon och PSG är väl det påstås. Men jag vet inte, det känns snarare som att det är pressen som har lagt pusslet efter vilka som nämnts. Och sen själva okay. Valt de 3 sexigaste klubbarna. Okay. Som han. Men det blir intressant för att han är gratis och han är ju en superjoker och hans högsta nivå är enormt hög. Så att är det en klubb med lite desperation så borde han vara väldigt, väldigt intressant.
Om han skulle bara liksom acceptera sin roll i Barcelona, då skulle det ju vara en perfekt spelare, ja, för dem. Ha och slänga in när någon av dem i trion inte är tillgänglig eller riktigt på i stöten. Det är inte så ofta i och för sig det sker, men det kommer ändå matcher där det går att kasta in en sån spelare och då skulle ju det vara väldigt spännande. Samtidigt så har ju den typen av försök gjorts tidigare i Barcelona. Ricardo Quaresma var där och den typ samma spelartyp som ska komma in och göra sin grej och det lyckades inte så bra. Så att, samtidigt är Ben Arfa lite äldre nu, han är väl född 87 om inte jag minns fel. Han är 29 år i år. Lite mognare än vad han var när han
får vi hoppas.
Var i Newcastle och var briljant ibland, världsklass ena dagen och överviktig andra dagen. Men det är spännande hela den resan han har gjort från att vara liksom oönskad i Newcastle, ut bakvägen i Premier League.
Skriva på en klubb han inte får spela.
Precis, får inte liksom hamna i limbo, får inte ens spela på grund av FIFA-reglerna och ska lägga av med fotboll och sen liksom tar sig upp igen på hästen och gör supersuccé i Nice och nu liksom är ett glödhett namn. Det är ju en fantastisk story.
Men det känns som Barcelona också är livrädda för den här typen av spelare på ett sätt. Alltså, deras vicepresident var väl ute för några veckor sedan bara så att de hade aldrig köpt Cristiano Ronaldo för han passar liksom inte den typ av mental bild som de letar efter. Och sen Zlatan så känns det också som bara det sårade rum så enormt.
Så är det ju. Det är mycket med gruppdynamik och sånt som man måste ta hänsyn till och som man inte alltid gör när man liksom sitter långt utanför och bara har en romantiserad bild av att man vill se den och den i den och den klubben. Liksom. Och det är klart att Barcelona ska tänka sig på en och två och tre och fyra och fem gånger.
Om någon kommer in och stör den här trion bara lite så vore det en katastrof om det blev en splittring där.
Så är det ju. Nej, visst det finns ju någonting i det. Barcelona kanske gör rätt i att bara ha spelare som är 50 gånger sämre än de i den där trion och som förstår att de inte kommer få en enda spelminut.
Ja.
Målvakter hör ni. Det är någonting som det verkar vara så ovanligt med, som att det finns ett litet överskott på bra målvakter i Europa. Senast var det Sirigus som hade fått frågan om han var på väg till Juventus. Och då svarar han att varför ska jag dit och göra? Där finns ju Buffon som jag har förlängt nyligen. Han vill uppenbarligen inte vara andra målvakt i Juventus heller. Så frågan är, vart ska en Sirigu egentligen? En kanonmålvakt på många sätt.
Men Sirigu var ju Mandanda i Marseille som ska lämna nu också. En ännu bättre målvakt. Och ingen av dem verkar vara jättelätt att hitta någon klubb. Vi har ju Barcelona som har två väldigt bra målvakter, där det påstås att Ter Stegen också ska flytta. Bara de tre är ju helt absurt att de finns på marknaden, samtidigt som vissa spelar med Simon Mignolet i mål liksom. Så att, det borde finnas klubbar, men de allra största har ju rätt bra målvaktsbesättning. City har jätteproblem, men det känns som Hart är den de ändå klamrar sig fast vid. United har inte imponerat alls, men har en målvakt som är helt opetbar så länge han inte säljs. Och liksom, ja, Chelsea har så många målvakter som ger bort Peter Cech till Arsenal, ger bort liksom Premier Leagues bästa spelare kanske till och med. Det är en absurd situation.
Det har ju kommit fram rätt mycket bra målvakter nu, känns det som, i toppklubbarna. Så det kommer fram en Oblak från ingenstans liksom i Atletico Madrid, vilket gör att ja, det var ytterligare en liksom som finns där.
Vi har en Handanovic i Inter som
vi har en Keylor Navas som har varit alldeles briljant i Real Madrid. Vi har ganska få klubbar idag som jagar en målvakt, upplever jag. Gå tillbaka 2 år sedan så kändes det som att det var många klubbar som var ute efter en Hugo Lloris och liksom de var heta på marknaden. Idag känns det som att Hugo Lloris, var ska han gå någonstans? Alltså det är väl ingen klubb som jagar honom så. Det måste bli någon form av rokad i så fall innan någonting kan ske, och det ser jag inte riktigt ska ske den här sommaren. Så nej, det är inte så lätt att hitta klubb för Sirigu Company.
Nej. Det är en ovanlig situation.
Så det finns ju massa pengar i England, så det är klart att det finns klubbar där som skulle kunna satsa på honom.
Ja, så är det, men då får han kliva ner i sportlig nivå.
Så är det.
Kanske Watford som har lite överraskande då, sparkade ju Chico Flores nyligen, men har ju då anställt Walter Mazzarri. Det är ju fantastiskt.
Det är så absurt.
Ja.
Det här är ju
det Premier League är nu för tiden. Det är klubbar i botten som kan anställa och värva från de största namnen.
Ja.
För det är klart att en Walter Mazzarri med de åren i Napoli framförallt ju, och de framgångarna hade där, är ju ett kanonnamn.
Det är ett supernamn. Lite hetare för några år sedan när han stod på toppen med Napoli än vad han är idag. Men det är klart, för en klubb som Watford är det ju ett jättestort tränarnamn att få. Kul för Premier League att det blir ytterligare en topptränare som hamnar där. Alltså, de har en speciell förmåga att locka stora tränare. Fortfarande problem att locka de största spelarna. Det kommer de ha även fortsättningsvis. Men när det gäller tränare så är de unika just nu i fotbollsvärlden.
Hur ser ni att han kommer bygga på det som Watford har inlett? De har ju överraskat den här säsongen och gjorde utifrån sina förutsättningar en mer än godkänd säsong.
Ja, han har ju varit i Italien mycket trebackslinje. Nu har ju Watford ha ett väldigt tydligt anfallspar med Troy Deeney och Ighalo. Om de blir kvar så kan man ju se någonstans att 3-5-2. Vore spännande. Annars är det så svårt att säga. Jag menar, Watford bytte ut hela startelvan inför den här säsongen. Det kan bli mycket in och ut där i sommar också. Så mycket beror ju på vad han hämtar in i sommar. Men definitivt att han plockar några italienska spelare där. Det känns som det. Han kommer plocka några spelare.
De gör ju alltid succé i Premier League.
Ja, men alltså han kommer plocka några spelare som han vet vad han har från sin tid i Serie A, det tror jag.
Tror du han kommer fortsätta med trebackslinjen?
Ja, jag svarar ju på frågan där. Jag tror att han är en tränare som har använt det tidigare. Jag tror att han kommer att använda det även nu när han kommer till England.
Bara på tal om när vi ändå är inne på Italien och Miroslav Klose. Vart ska han ta vägen?
Borde Robert Laul vara här innan, då hade han gastat om Real Madrid direkt.
Varför inte?
Lever Miroslav Klose liksom, det är ju på den nivån.
Absolut. Han har inte fått något förlängt kontrakt.
Nej.
Med Lazio. Men man vet ju att han gör ju sina mål.
Ja, jo, det gör han. Men hoppas jag att han åker hem då och
men är inte det
rundar
MLS?
Av det mot 40 års ålder.
MLS eller något sånt där.
Men har han den det? Statusen nu då? 37 bast.
Kina.
Är han uttagen i tyska EM-truppen?
Ja, det skulle jag bli väldigt förvånad om han var.
Nej, det är han väl inte va.
Nej, jag skulle inte tro det heller. Men det är ändå Klose.
Ja, fast det, någonstans får man sluta vara så romantiserande och inse att 37 år är 37 år. Nu är det nog dags, tyvärr, att stänga den där Klose-dörren. Det är dags för någon annan tysk anfallare att ta över den. Du har väl en Mille där som kan bli någon slags ny Klose på sikt, känns det som.
Ja, vi får se vart vad som händer där. En tränare och ett lag som vi inte har nämnt än. Vi har ju varit inne lite på Italien här och fiskat. Det är ju Chelsea.
Ja.
Men det har varit väldigt lite. Det är Mkhitaryan som jag har sett har ryktats skulle kunna vara en spelare som Conte är intresserad av till Chelsea. Men annars hade det varit väldigt tyst.
Ja, favorit Chelsea-ryktet John Stones har helt plötsligt blivit ett Manchester United-rykte nu efter José Mourinho. Så att de har till och med tappat sitt hetaste rykte. Bara en sån sak, då man illa ute. Ja, nej, men jag tycker att det är konstigt också. Det känns som de sitter väldigt lugnt i båten. Och de om några borde vilja ha ett riktigt, riktigt toppnamn i alla fall. För att i alla fall skaka om den här truppen.
Mm. Vi har fått en fråga just angående det. Från Pia Karlsson. Med Premier Leagues otroliga tv-avtal. Är det ens möjligt för Premier League-klubbarna att köpa av varandra Lex Berahino och Stones? Och det blir ju dyrt.
Ja, det är möjligt, men du får ju dra upp prislappen i relation till hur mycket de har dragit upp tv-avtalet. Det är väl någonstans där. Och då ska du motivera det mot de betydligt mindre prislapparna om du värvar från utlandet. Och det kanske blir svårt att motivera till slut och värva på det sättet. Samtidigt så finns det ju en bristningsgräns. Alltså vill John Stones lämna Everton så kan inte John Stones spela Everton 10 år till. Det vet Everton också. Då kommer det ju bli av och då kommer prislappen kanske bli lite mer logisk.
Ska vi dra hur mycket de engelska lagen får? Har ni koll på hur mycket tv-avtalet ger dem? Vad de delar på?
Alltså, vad var det? Vad är det nu igen?
Det är 8,3 miljarder pund.
På tre år va?
Som de delar på. Det är uppslajsat det måste väl vara på tre år. Det är alltså 100 miljarder.
Eller var det per år?
Det är bra research nu. Ja. Det känns tryggt det här.
Jag minns,
det är mycket pengar i alla fall.
Jag hade ju uppe det här precis, bara för att jag hade fått en fråga.
Du får gräva lite. Men är det inte tröttsamt att prata om tv-avtalet? För det gör vi fan varje år. De förhandlar om det lite då och då. Det blir alltid så absurt högt och man tänker, men nu kommer mittenklubbarna kunna göra vad som helst och nu kommer Premier League springa ifrån. Och sen vinner Spanien alla internationella turneringar ändå. Så att, jag vet inte, det känns som de bara... Det känns som det är spelarna som får de där pengarna och det känns inte som det är toppspelarna. Han är ändå liksom i Bayern München, Real Madrid och Barcelona för att de har samma pengar och de är så attraktiva. Mm. Och spelarna under gör inte så stor skillnad så att ett Watford springer och vinner Europa League. Liksom, utan det är fortfarande den kvaliteten som de skulle vilja köpa för de där pengarna går ändå inte att köpa för att det är så få av den kvaliteten och de hamnar ändå i de största klubbarna. Så att, vi får nog vänta ett par år till på att det där ska bli riktigt sånt att Premier League som liga skulle bli helt överlägsen, för det har ju faktiskt inte hänt och det finns ju inte ens tendenser till att det skulle hända än.
Tre år är det.
Tre år.
Ja, förstås. Men det är ändå fantastiska pengar. Det är ungefär,
ja,
det är alltså ett snitt på 1,5 miljard per säsong och klubb.
Man förstår ju varför det kommer såna här historier nu om att Manchester United, det var ju någon ungdom i Manchester United som gick fram till klubbkocken och bad om att få två hårdkokta ägg och ta med sig hem för att han inte visste hur han kokade ägg själv. Mm. Det är ju det som händer nu. Det blir ju en väldigt, väldigt dyr organisation kring trupperna också. Man undrar vart utbildningen tar vägen ibland. Även fast Erkan Sengen inte kunde koka te en gång i tiden. Så.
Nej.
En klassisk historia.
Japp. En annan spelare som sägs vara het just nu är Barcelonas yngling. Och nu tappar jag namnet precis för att jag klickade bort det. Han heter Halilovic.
Alan Halilovic.
Ja, han har väl varit nära att göra klart med en ny klubb till och med. Nu tappar jag namnet på den klubben.
Ja, det har snurrat flera klubbar, bland annat Tottenham som är en intressant för...
Det har inte noterat.
För honom.
Det finns ju en parallell där att dra till Luka Modric. Så det är klart att Tottenham kanske ligger nära till hans där och
Det är inte ett jättelätt mittfält att slå sig
nej,
in på.
Nej, det är det ju absolut inte. Jag ser inte att det skulle vara någon Tottenham-värvning så. Men säger du att det ryktas om det så tror jag dig.
Ja, rykten gör, finns.
Jag tror att Valencia är det hetaste ryktet.
Ja, det känns mer rimligt. Mer där. Det känns mer rimligt. Det känns som en bra övergång för honom.
Mm.
Och det känns som det är den typen av övergång han ska göra nu efter att inte ha tagit någon plats i Barcelona. Så han behöver ju speltid tveklöst. Och Modric har ju sin Kovacic-kompis nu, så att den luckan är ju tagen också.
Precis.
Killen som satt med drömska ögon och firade Luka Modric födelsedag tillsammans med honom vid någon pool någonstans. Det är ju fin.
Ja, Patrik, du hade en... En spelare du ville prata om?
Ja, Kevin Folland vill jag prata om.
Ja,
han är klar för Bayern Leverkusen från Hoffenheim.
Yes.
Och jag tycker det är spännande de här. Det är ju liksom en
Firminos gamla radarkompis.
Ja, och det är ju någon slags Julian Draxler-övergång liksom. Där de lyckas behålla dem inom ligan i Bundesliga. Draxler gick ju till Wolfsburg från Schalke till slut. Och de spänner musklerna på det sättet tycker jag. Jag tycker det är intressant att de kan behålla talangerna.
Men Folland har väl inte varit lika het som Draxler, va?
Han har varit en het i EM-truppen. På... Ja, så men han är ju het på det sättet.
Har inte han varit het med Bundesliga mått med? Jo. Medan Draxler var het med större mått med.
Tack vare att Arsene Wenger fick för sig att han var till salu.
Ja, kanske lite
han
det.
Men
det kanske inte. Men jag tyckte han visade också ute i Europa ibland att han hade en nivå som var väldigt spännande. Hoffenheim har ju haft en förmåga att utbilda och fostra bra anfallare. De hade Ibisevic som var het. De hade Firmino som var het. De hade Folland som var het.
Han har väl gjort lite för lite mål egentligen för att vara riktigt intressant
på den större scenen.
På den större scenen.
Ja,
i Tyskland så har han ett renommé och där har han ett där är han ett stort namn. Han var väl stjärnan i det U21-landslaget som inte gick jättebra förra sommaren. Inte lika bra som det svenska i alla fall.
Nej, kan man säga.
Men har jag fick upp han har gjort 33 mål på 132 matcher för Hoffenheim och det.
Men det är väl en lite annan, han är inte den sniper-typen heller. Kan vi spela ytter också lite mer kreativ på det sättet. Så.
Jag tror att det är för lite för att någon, för han kostar ju ändå en del med det namnet han har.
Ja, men vi pratar om hur svårt det är att värva inom ligan i England. Jag tycker att det är intressant att i Tyskland så görs det. Och jag tycker, det här är ett exempel, jag tycker det var ännu mer intressant när Draxler gick till Wolfsburg. För då var det verkligen en förstärkning av Wolfsburg. Och en
Draxler
kille
var ju
en
spelare som ju Arsenal skulle ha.
Ja, och som Juventus också väl var och drog i om man ska tro allt som sa. Så att, jag tycker det är imponerande ändå av tyskarna att de lyckas få dem att snurra inom ligan. Jag tycker det är något allsvenskan är usel på också. Allsvenskan skulle må jättebra av om vi fick fler interna spelövergångar. Att en kille som kanske inte passar jättebra i ett lag men som är väldigt duktig, att han inte bara skickas till någon år i det där, utan att man kan skicka honom till ett annat allsvenskt lag som har större nytta av honom och får en annan utveckling på honom. Mm. Jag tycker jag förstår varför det inte görs, men jag tycker att det hade gynnat ligan otroligt mycket om det hade hänt.
18 miljoner euro fick de betala för honom i alla fall, Bayer Leverkusen.
En stadig summa ändå.
Ja, som ser ut att få upp ett ganska trevligt lag till nästa säsong. Lär väl vara...
Vilka sa du?
Leverkusen.
Ja.
Lär väl vara med där uppe förstås, inte om första platsen, för den platsen är redan tagen.
Det är någon annans. Ja, men det är ju mer än ett tvålagsrace. De börjar ju få ordning på sig, klubbarna bakom. Wolfsburg har varit på gång ett tag och vunnit tyska kuppen. Inte i år, men året innan vann de väl. Har även imponerat Champions League och Leverkusen bygger om och det finns det blir mer och mer, det blir roligare med Bundesliga.
Vi kastar in en fråga från Kalle Bromark. Vilka tror ni Newcastle säljer och byter ut under sommaren? Och eftersom nu kommer det ju rykten om att Rafa Benitez faktiskt fått ett erbjudande som han överväger. Och att han blir kvar och ska träna Championship-laget Newcastle. Det är ju en intressant resa bara det. Från Real Madrid manager till Championship på mindre än ett år.
Ja.
Har vi nå, det saknar väl motstycke det också. I skuggan av alla andra sanslösa historier från den här säsongen så finns ju den där uppe också.
Han gjorde motsatt Leicester-resa kan man säga på ett halvår. Det är begåvat gjort. Men det är väl den starkaste värvningen Newcastle kunde göra alla kategorier. Det, får de behålla Benitez så tror jag att det är mycket vunnet. Sen tror jag också, för att komma in på frågan, att den här fallskärmen som gör att de inte får så stort ekonomiskt tapp det här första året kommer göra att de med stor sannolikhet behåller stora delar av truppen, tror jag, för att göra en rejäl satsning för att gå upp direkt. Och de har inte den typen av spelare som heller riktigt kan ha mandatet att kräva och gå. Alltså, vart ska Mitrovic gå? Vart ska Josu Perez, kan jag se, lämna? Men
Wijnaldum skulle kunna lämna möjligen.
Ja, eventuellt.
Men hans statistik är ju friserad också. Han gör 4 mål i en match och då ser siffran väldigt bra ut, men sett över hela säsongen så har han inte presterat på någon kontinuerlig basis. Och nej, jag håller med dig, det är inte så många spelare där som har hett marknadsvärde direkt.
Och sen ligger de ju kvar på samma löner som i Premier League, vilket gör att de inte har det incitamentet att lämna heller. Alltså Jonny Shelvey, Colback, Andros Townsend, de kommer tjäna lika mycket nu. Så att annars hade ju det kunnat göra att de hade tvingat sig bort mer eller mindre och de hade fått dem halverade. Men det tyder väl också på att de blir kvar då. Jag har svårt att se att Jonny Shelvey skulle få lika bra betalt i en Premier League-klubb ändå nu.
Nej. Tveksamt. Mårten Evebrand skriver: Koeman, De Boer, Emery, vad får Everton nöja sig med? Jag tror att om Everton kan få något av de här namnen ska de vara väldigt nöjda.
Ja, Emery kan vi, alltså jag förstår inte, han har ju varit på väg till större klubbar tidigare och varit Sevilla trogen, så det känns ju väldigt, väldigt konstigt.
Koeman,
jag tror inte han lämnar
Southampton, han har någonting väldigt bra på gång där.
Ja, verkligen. Däremot De Boer.
Ja. Som vi ju själva har sagt att han har lämnat sitt uppdrag redan i Ajax. Han vill till England.
Ja, han vill till England, och det är ju en spännande klubb såklart. Den är väl, det känns lite som handen i handsken från hans sida i alla fall. Så att det känns som han jobbar för att komma dit om inte annat.
Ja.
Sa vi där förresten att Karius är på läkarundersökningen, att han är i princip klar? Han kommer kosta 4,7 miljoner pund och att han ansluter till Liverpool den här veckan.
Det sa vi aldrig, vi sa bara att det var nära.
Jag älskar att allt händer under podden, ja, men efter podden som det brukar vara.
Men vi får väl utgå ifrån att det är en ny första keeper för Liverpool.
Ja, det tycker jag nog att vi ska göra. Jag tror han köps in som etta.
För jag är rätt säker på att även om Klopp har sagt att han har förtroende för Mignolet och att det är en bra målvakt, så tror jag att det är en...
Han måste säga det
för att inte sänka killen fullständigt. Jag tror inte alls han har något förtroende för Mignolet. I så fall så har han tittat bort.
Men intressant ändå att de tar en relativt billig spelare då. Alltså, det är ju en ung tysk då, så att det finns väl utvecklingspotential. Men
han är ju bara 22 år gammal.
Men vi pratar om att det finns en Mandanda och en Sirigu och liksom Ter Stegen eventuellt. Det finns väldigt så etablerade toppmålvakter, och ändå går man på en lite... Vi får väl kalla det chansning, vi som inte kan minds innan och utan. Jörgen Klopp kanske vet betydligt mer såklart, vilket han gör, men det tyckte han att det var. Det är lite intressant om han blir...
De har agerat väldigt snabbt på den här också. De har mött en utköpsklausul och det känns ju som, återigen, att det är en sån här spelare som de har haft
koll. Det känns som han vet någonting, Klopp här, vi andra inte har en aning om.
Lite grann som det kändes när han gick tungt in på Matip i, det är i och för sig en Schalke-spelare som har varit väldigt bra, eller som många kände till.
Som hade utgående kontrakt och var väldigt lämplig att köpa på det sättet.
Ja, men man gick väldigt snabbt och tungt in på honom och bestämdes för att den ska vi ha. Det är liksom handplockat, känns det som. Och det är ju lite intressant. Sen, som sagt, ingen av oss vet så mycket om honom mer än att han är målvakt.
Nej, men det är väl bra. Du kanske har fått en manager som vet hur han ska jobba nu, Liverpool, med den statusen som den klubben har. För att i Dortmund var det ju också mycket lite mindre kända spelare. Han fick ju ändå plocka lite polacker som ingen hade riktigt koll på innan. Och
Lewandowski kom väl från Levski Sofia eller något sånt där.
Ja,
nej, vad säger jag? Inte Levski Sofia, det är Bulgarien. Men...
Därför att googla nu, men betydligt många fler än bara honom. Och det känns som om det är den typen av affärer han kan fortsätta göra, så är det. För Liverpool har ju försökt gå in tungt på etablerade engelsmän och Premier League-stjärnor och kastat pengar hit och dit och utan att riktigt få utväxling. Och när de väl har velat ha någon riktigt stor, så känns det inte som de varit på banan än. Så att det är ju den här, om de kan göra den typen av fynd, det är det alla drömmer om. Han känns som helt rätt manager att göra det.
Lech Poznan kom förstås, Lewandowski.
Lugn supporterkultur.
Till Borussia Dortmund. Ja, de är
inga bengaler.
Städade killar.
Absolut, bra snubbar.
Men Karius var vi på, som sagt. Har du sett, så det dök upp några bilder från läkarundersökningen nu eller var bara...
Nej, det var bara uppgifter, men ja, det var trovärdiga uppgifter.
Det är som Deadline Day det här, vi sitter i någon slags flöde och bara
ja,
nämner
visst,
vad som händer.
Ja, visst, bara vevar in.
Ja, med tvivelaktigt tempo.
Nu skriver Ben Smith här, medical next two days på honom. Ja. Då, men då räknar vi in den i alla fall.
I detta nu talar även Peter Lim, ägare i Valencia, och han konstaterar att de ska lära sig av de misstagen som begicks den här säsongen, och han hävdar
ska
då att
inte ta engelska managers.
Nej, alltså de ska inte ta en manager med han menar då med Gary Neville, att det var språket som var stora problemet där. Mm. Och de fick ju in Paco Aycheran här under slutet av säsongen med reservation för uttalet där, men han gjorde det väldigt bra, lyfte dem, och får se om det är han som då får förtroendet att leda Valencia i framtiden.
Så någon som kan prata med spelarna och har hyfsat koll på ligan, det är alltså en bra idé då. Och anställa han som tränare och inte ta en kille som inte har en
som
aning om kulturen, ligan eller språket. Det är, ja, men good to know.
Och klockan 14 så ska då Manchester United ha presskonferens.
Så att det är därför jag ville skjuta den här CD-podden till efter. Men...
ja, men det är någon annan som ska ha presskonferens
samtidigt. Erik Kamren ska ha presskonferens klockan 14 också.
Det är viktigare än CD-podden.
Då står världen still. Och det då... blir en het kamp mellan José Mourinho och Erik Hamrén klockan 14. Det blir intressant att se vilken som drar mest uppmärksamhet.
Stort ändå att Erik Hamrén brädar Mourinho här.
Man hoppas han kliver in med ambitionen då och tar rubrikerna, Erik Hamrén, så han verkligen trycker på nu.
Ja, det måste han göra.
Absolut.
Måste tala i rubriker.
Jag kan ju avslöja också att det lilla, nu ser jag ju bilder på Karius som ett flöde här. Det är en stilig pojke.
Ja, herregud.
Det ska man inte underskatta.
Han är inte lika snygg som PSG:s målvakt, men det finns potential.
Nej, du hävdar att det här, den här Karius är någon modellkille alltså. Du har ju sagt det förut här uppe.
Ja, precis. Han är sån där
Psyksakt alltså.
Ja.
Jaha. Ja, men han har bra käkben, det får man ge honom.
Han är väl en lite posterboy, kallar man dem, va?
Ja, vad du kan. Jag har sagt, lite lik Niklas Bentner på vissa bilder, jag lovar också.
Det tyder på att han kommer dyka upp fler gånger i den här podden.
Absolut.
Här är en fråga från Arvid Svensson som är lite aktuell med tanke på vad som hände i onsdags när Europa League-finalen avgjordes, där du var, Patrik.
Ja, den vill du minnas, förstår jag.
Den ser vi tillbaks på med förskräckelse. Arvid Svensson undrar, vilka kommer lämna Sevilla i sommar? De brukar ju släppa sina tyngsta pjäser. Och lär väl inte kunna hålla, kanske i en Ever Banega den här sommaren.
Han ska väl till Inter, det kan väl mer eller mindre. Ja, det har känts väldigt, väldigt, väldigt på gång ett längre tag. Så att om det inte är bekräftat så är det väl i det närmaste det. Det känns som en typisk Ever Banega-övergång också. Sen Gamiro har ju bara exploderat i år. Han har ju varit deras bästa spelare, framförallt i Europa League. Anfallaren som ju också gjorde mål i finalen. Han lär om dock få behålla. Han närmar sig 30-strecket, blev petad i PSG av Zlatan och trivs nog väldigt, väldigt bra med att vara nyckel spelare i Sevilla istället, så att han har ju svårt att se att han skulle ta något annat steg, för i så fall är det hem till Frankrike och då är ju bara PSG alternativet och de kommer inte, där kommer han inte vara första anfallare nu heller. Så att.
Känns ju som ett sådär lag som, visst i och för sig Monchi har plockat fram guldklimp efter guldklimp tidigare, men nu känns det mer som ett bra lag snarare än att det är liksom individuella spelare som man skulle kunna handplocka och bara stoppa i en av de största klubbarna och säga att
det har funnits några sådana, även en Rakitic till exempel.
Ja, precis, det var ju en guldklimp.
En backa förra
året. Ja, och sen tidigare då såklart med Dani Alves såklart, och alltså på den tiden liksom, ja, Batista och sådana spelare. Men
Jesus Navas,
Sergio Ramos var också.
Sergio Ramos var där.
Moreno.
Oj, just det.
Icke att förringa.
Alberto
största
Moreno.
Största hjälte var från finalen ändå, för Sevilla då.
Har ni sett bilderna förresten? Det gjorde mig otroligt förbannad i halvtid där, när han står och high-fivar motståndarna liksom, står och kramar om dem och står och skämtar i spelargången långt från sina egna spelare, står och pratar med sina gamla polare i Sevilla.
Han var köpt alltså, det är det du säger.
Exakt.
Han var ju helt på en annan stans i skallen än där han skulle vara, och sen gör de mål genom att tunnla honom på 18 sekunder efter.
Det var bittert.
Det var svagt.
Kan man sammanfatta det så?
Kan vi kalla det.
Nej, men de får behålla sitt lag, tror jag också, stora delar i alla fall. Så kommer de åka ur Champions League-gruppspel, va? Och så kommer de dansa med Europa League för fjärde gången i rad. Det är inga konstigheter.
Ja, fråga från Oscar här också. Benatia till Arsenal för 15-20 miljoner euro. Hur troligt är det, och vore det en bra värvning? Arsenal behöver ju en mittback. Per Mertesacker, känns det som att han har gjort sina bästa säsonger. Benatia hade ju en fantastisk tid i Roma framförallt, och har ju inte riktigt kommit till sin rätt i Bayern München.
Nej, han är inte bra nog för dem uppenbarligen. Nej. Så då är frågan om han är bra nog för Arsenal. Det kanske han är. Svårt att säga när han inte har liksom visat sig från sin bästa sida senaste året.
Bör vara flyttbar i alla fall, även fast hans agent hävdar motsatsen.
Ja, vi får väl se vad som händer där. Men mittbackar är ju annars den positionen där det, till skillnad från målvakter, råder en stor brist. Och det är ju uppenbarligen en mittback med kvaliteter. Hörrni, du måste skynda iväg till Erik Hamrén,
som ska bräda José Mourinho.
Vi måste...
Kalle halvvägs ut redan, ja, på jakt efter en Kina-buffé.
Ja,
precis. Ja, jag tror fan det blir en Kina.
Det blir en Kina.
Ja, jag tror det blir det. Vi hörs om en vecka igen, hörrni. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.